Podplay.
God morgon på er, det är måndag den 23 januari 2023. Det har nu gått 80 dagar och jag har fortfarande inte kunnat förlåta Margot. Det här är D-Day eller Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Det var väl Oscar Wilde som brukar tillskrivas det här citatet: amatörer lånar, genier stjäl.
Mm-hmm.
Sen tvistar man väl om det verkligen var så att Oscar Wilde någonsin hade sagt det. Som så många citat egentligen, om man här försöker härleda dem, så är det sällan de egentligen har sagt av de här personerna som man tror har sagt dem. Men i alla fall, amatörer lånar, genier stjäl. Det används ju ofta av kanske artister som lånar sling. Och Håkan Hellström har ofta varit involverad i såna där debatter. Nu har det då hänt mig, och jag vet inte riktigt om jag tycker att den här mannen är verkligen ett geni. Jag tycker att det är att ta i lite grann. Ni vet hur jag brukar fira min födelsedag. Det är ju fest i dagarna tre, va?
För jag inte över det här än, alltså.
Jo,
sen får man också höra om det några dagar efter. Så prata om det i dagarna sju.
Jo. Jo, fast det är inte mitt fel. Nu är det ju då... Är ni bekanta med Hans Vincent?
Ja, det är han som håller på med sån här järngrejer. Alltså, nej. Är det inte? Nej, det är Patrik Vincent jag tänker på, som var med i Lyxfällan ett tag som programledare. Det var fel Vincent.
Hur många Vincent känner du till?
Så för att summera, nej från både mig och Clara.
Inte Hans Vincent.
Hans Vincent, han har ju då, ja, vad ska man säga, gått i den här fällan och tänker att amatörer lånar med genier stjäl rakt av. Han fyller tydligen också år i dagarna.
Jaha, hej på er gott folk. Då är det fredag igen. Och på söndag, ja, då är det faktiskt Vincent-dagen. Så att idag får det bli en Vincents gårdsnaps. Och det betyder ju också då givetvis att det är Vincents afton på lördagen. Och Vincent-dagen på söndag. Ja, och såklart annandag Vincent på måndag då.
Ja,
men menar han Vincent-dagen som är att han har namnsdag då? För då har han ju verkligen tagit ett steg längre.
Ja, men hur förklarar han annandag Vincent då?
Ja, men han menar väl att han har namnsdag då på söndag. Alltså Vincent-dag. Man säger ju så här, idag är det John-dagen. Det är ju när det är min namnsdag, låt säga. Så han tar ju ditt koncept, men använder det då på sin namnsdag, vilket gör det ju ännu sjukare.
Vi ska se här. Jag kollar upp det här på en gång. Vincent, namnsdag. Ja, det här är ännu sjukare. Han firar sin namnsdag i dagarna tre.
Det är det här,
jävla freak.
Nej, men du får ju en inblick nu. Det är det här du kommer bli när du är lika gammal som Vincent.
Nej, verkligen inte. Menar du att jag ska bli som Hans Vincent? Bagare, hovslagare, målskensbonde och mentor på farmen i TV4? Nej, du. God morgon, ny vecka, vad kan det vara? 3, 4, låt mig kolla, jag tycker alltid veckorna bara rinner iväg. Det här borde jag verkligen ha kollat innan vi gick live, så att säga. Det är vecka 4, ja, kul. John Mulaney, en av världens bästa ståuppare i Stockholm ikväll. Gå och se honom om ni har chans, han är på Waterfront. Första sändningsveckan för mig på Svenska Nyheter på fredag. Det innebär väl lite kort, jag ska bara nämna det här. Många undrat om det är så att The Daily Messiah då ska vara messiah-löst. Vilket i och för sig inte är, det går ju det också. Det är ju så mycket duktigt folk här på redaktionen. Det är ju både Klara och John och... ja, och det är ju... Det tar ju slut då, men det är ju...
Det tar ju slut, ja.
Nej, vi har ju klippare och videoproducenter och sånt där också. Men jag menar, just med det redaktionella arbetet så är det mest ni två. Men och om jag då kommer vara borta... Nej, jag kommer vara borta kanske några dagar här och där. Men jag kommer vara med för det mesta. Några dagar kanske jag måste vara borta. För det är liksom... Det är ganska mycket jobb tydligen med det där, fick jag reda på efter jag hade skrivit på. Och jag vill inte gå sönder. Nej. Helt, vilket man...
Det är väl
lätt
klart.
Gör om man jobbar dygnet runt. Så. Men ja.
Jag tror det är klokt.
Hur artar sig första programmet? Får man en liten inblick här som Daily Messiah lyssnar i arbetet bakom? Eller är det hemligt?
Och det måste vi ju få.
Det kan man få.
Du måste ju skvallra.
Nej, det är inte...
Lite skvaller lite. Ja. Inför och sen efter. Och berätta vad som var svårast och vad som blev roligast. Vad som hände i kulisserna.
Ja. Precis. Nej, grejen är att det skrivs ju liksom under veckan, så att än så länge är det inte så mycket skrivet. Så jag kan inte ge någon inblick. De här första veckorna har bara varit en potentiell vad som skulle kunna hända, och sen så ska de ju vara aktuella och sådär. Jag vet inte. Jag tror inte ett ord är skrivet faktiskt än så länge. Inte som jag har sett i alla fall. Så att jag övar mest på mina in- och utgångar, att jag ska verkligen så... det verkar inte resten av redaktionen bry sig så mycket om, men att jag är väldigt... Att jag ska ha en stark... Ett starkt hallå och ett starkt hejdå. Uh-huh. Och de är mer så. Ska vi inte sätta oss och skriva lite nyheter? Skit i nyheterna. Fokus är på mig, va? Fokus är på mig.
Varför känns det lite som att det här kommer vara real life-filmen Anchorman? Att det, du är Ron Burgundy. Alltså jag får den känslan kanske.
Ja, vi får se. Det blir säkert lite nyheter också, men det viktiga
tror jag är mycket tid med kammen på toan. Mycket tid med kammen nu bara. Se till att benen ligger perfekt och sen exakt. Hej då. Och vad skulle du säga då när du går ut ur programmet, när du säger hej då till lyssnarna? Hur låter det då?
Du vill höra det?
Ja.
Ja, men jag tänkte kanske köra det som jag gör i det här programmet, att jag ska säga ta hand om er själva och varandra. Som jag, som ett geni då, har stulit från Jerry Springer.
Den finaste anchormannen vi har.
Ja, jag tror att det var han som myntade det på amerikansk skräp-tv för länge sedan. Och nu har jag gjort det till mitt. Så funkar den här branschen. Jag tänkte vi kunde prata lite snabbt om den stora snackisen i helgen. Och jag tänkte paketera det i form av 60 sekunders grej. Messias minut, detta älskade segment. Jag ska prata lite om den största snackisen i helgen. Men först tänkte jag prata om en låt som jag... Ni vet den där första låten, jag vet inte om ni hade en sån låt. Minns ni någon första låt som ni hörde som var så här: ah, det här är min låt, nu förstår jag musik plötsligt.
Ja, Lambada var min. Alltså, det var känt att liksom musiken pirrade hela vägen in i själen.
Jo, jag menar inte ett sånt sexuellt uppåt.
Nej, inte, det var inte det jag menade heller. Utan bara känslan av att, wow, kan musik vara det här? Det var Lambada.
Just det, ja precis. Med min sån låt, jag var 5 år gammal och jag lyssnade mycket på Svensktoppen. Jag var väl den yngsta lyssnaren av Svensktoppen, tror jag. Jag skrev även fanbrev till Kent Finell. Och ja, men jag lyssnade inte lika mycket längre. Men jag skrev ju då även fanmail eller fanpost då på den tiden till Kent Finell som var programledare. Han kan ju då googla barn om ni vill se. Han såg ut som en programledare på 80-talet Sveriges Radio. Och han var nog inte van att få brev från barn, tror jag. Så knappt det var lagligt då att jag skrev. Men jag skrev, jag hade någon fråga och så fick jag svar. Han var min stora idol då. Och då hörde jag den här låten som gick in på första platsen 1989.
Jag sitter efter maten och läser bland citaten i raden utav Skvaller magasin. Där vimlar vokalister, skådisar, artister som älskar visa upp sitt fula flin. Samma snitt har det som snyltar på varje premiär. För är det fritt, då kan du ge dig fan på att de är där.
Magnus Uggla, Jag mår illa, citat. För är det fritt, kan du ge dig fan på att de är där. En skärskådning av den dåtida kändiskulturen i Sverige när liksom, skvallertidningarna slog igenom och kändisarna började. Det var väl egentligen först då som kändisar kunde bli kändisar bara genom att vara kändisar. Så, vem är det som handlar mat i direktsändningen?
Förlåt, jag sitter i pappas bil och allting med teknik ballar ur, så att det var bara...
Jag förstår. Det lät som du plötsligt satt i kassan på hemköp.
jag försökte stänga av fläkten som gick på, men det blev kaos. Och sen den här stjärtfärmaren som på riktigt grillar mig, så att det känns som att jag är mer stekt än kokt just nu på stjärten.
Ja, vad bra. Har bilen, kör inte på någon bara.
Nej, jag står still. Jag har bara ingen annanstans att podda när jag är på Gotland, så jag sitter i en bil.
Nej, jag förstår. Nej, det kan nog bara stänga av bilen bara. Jag vill inte döda något får.
Nej, jag står still, jag lovar. Nej,
skönt, jag tror du satt i kassan. Jag vet att lönen är lite knackig i poddbranschen just nu, men det är inte...
Att jag knäcka extra på ICA.
Så här tidigt, det är ju...
Gotlands
enda sånt dygnet runt. Precis. Öppna jourlivs. Där sitter du varje morgon.
Passa på podden samtidigt när jag sitter på ICA Atterdags.
Ja, jag vet inte. Ja, i alla fall. Magnus Ugglas låt Jag mår illa kom ju då på skivan 35-åringen. Magnus Uggla var ju då 35 och det var ju då en blinkning då till 33-åringen Viktor Gunnarsson som var misstänkt för Palmemordet i början. Framsidan såg lite ut då som att han skulle vara då Viktor Gunnarsson. Jag kommer ihåg då när jag hörde 35-åringen när jag var 5 år, att jag tänkte 35, herre jävla att man ens kan bli så gammal. Han var ju redan då Uggla gammal, och så var han ju då, han var 35, anspelade på 33-åringen, och nu har det då gått exakt, är det här ett tecken på någonting? Nu är det exakt gått då 35 år sedan låten kom. Ha? Är det tecken på någonting?
Ja, just det, han är 70. Ja.
Så Uggla var i alla fall då 35, han spelade på den här 33-åringen. Och det är lite intressant, eller intressant, men det som är lite sjukt sen då, att sen Anna Lind dog 2003, då var det ju en misstänkt, den första som misstänkte innan Mihailovic sen greps, han kallades då i medierna för 35-åringen. Så att då 15 år efter Ugglas album så kom det då en riktig 35-åring som också, ja, väldigt rörigt. Det var inte det jag skulle prata om. Det jag skulle prata om är såklart den stora nyhetsbomben i helgen. Jag satt faktiskt då på SVT och det här berörde alla människor, till och med då den högst uppsatta nyhetsmänniskan på vår flams- och tramsredaktion. Alltså vi har ju även då riktiga nyhetsjournalister i studion. Till och med en av dem, en riktig sån nyhetskvinna, hon tappade sin kopp med kaffe och så sa hon vad fals! Så sa hon,
var det Marie, fals? Var det Marie Nyreröd? Nej.
Nej, men det var en människa i samma sfär, kan man säga, liksom. Seriös människa. Och då tänkte jag, gud, vad är det som har hänt? Har Putin gått in och tagit över Gotland? Och så vände hon sig om och sa nej, Mark Levengood och Jonas Gardell ska separera. Och det var fint på något sätt att det, liksom, det var en nyhet över gränsen mellan, som liksom transcenderade nöje och nyheter. Och det var, jag vet inte, det känns som en liten storm i det lilla vattenglaset som är Sverige. I alla fall, den här låten då, Jag mår illa, den handlar ju då om kändis-Sverige då i slutet av 80-talet. Och Uggla mådde illa, det kändes inte som att han ville vara en del av den. Och jag tänkte nu på, när jag hörde helgens stora snackis, att jag fortfarande mår illa av den här världen. Inte av människorna i den, för människorna är ju snälla, men det är någonting i den här kändisvärlden. Och jag har alltid tänkt att jag långsamt borde liksom närma mig den, att jag någonstans borde kunna känna mig mer hemma i den, mer bekväm i den, i och med att jag ändå umgås en del med människor som är berömda för olika saker, eller liksom rör mig i den här mediala världen. Men jag är nu då, nästan 15 år efter att jag kom in i den, fortfarande lika äcklad av den. Jag mår lika illa som Uggla gjorde 89. Men när jag hörde den här nyheten så blev jag äcklad. Och jag blev inte äcklad då, såklart, för att Mark och Jonas, alltså jag är inte en sån kille som någon sån gammal kristen kille som bara två män har varit ihop. Inte så. Utan det är det då som Aftonbladet fokuserar på i sin ingress till artikeln. De skriver så här: beskedet om Mark Levengoods och Jonas Gardells separation slog ner som en bomb. Nu fylls deras kommentarsfält med reaktioner på uppbrottet. Och kommentarerna som Aftonbladet fokuserar på är ju inte då kommentarerna från vanliga människor, vanliga svenssons, folk som lyssnar på den här podden. Det är inte kommentarerna från någon sån gay-kille i Sveg som säger, ja, Jonas och Mark, vad sorgligt, ni har varit förebilder för mig i en tid när jag inte såg några sådana i det mediala bruset, så var ni där, ni fanns där. Det är inte sådana kommentarer, utan det är från de här kändisarna, ska vi säga att de är icke-kändisar, vissa av dem kanske, som ser sin chans här att få frottera sig i värmen i 15 minuter med någon sån liten snidig kommentar. Och man ska också komma ihåg att de här människorna som är inne och skriver i ett sånt här ögonblick till Jonas och Mark offentligt på Instagram, de är ju inte så nära Jonas och Mark, för då hade de väl antagligen ringt upp dem eller skickat ett sms, så som vanliga människor gör om man känner någon.
Ja.
Det är väl det naturliga. Det är ju sinnessjukt på ett sätt. Men om jag skulle separera från min fru, så går jag ut på min Instagram och säger jag och min fru har beslutat efter 20 år att separera. Och att du, John, då går in på min Instagram och skriver hjärta, hjärta, smiley, ledsen smiley, älskade, underbara människor, ni är förebilder till så många, ta hand om varandra nu. Det hade ju... Då hade man ju behövt skicka en läkare till det.
Oh, gud.
Ja, men de är inte riktiga vänner. Nej, det verkar ju väldigt märkligt i så fall.
Det är ju konstigt, men i alla fall, nu menar jag inte fokusera just på de här två. Nu blir det så, för Aftonbladet lyfter upp dem. Det här är två sångerskor då som skriver i deras kommentarsfält. Sonja Aldén är en duktig sångerska, men hon skriver då: älskade underbara människor, mitt hjärta verkar för er, sänder er mycket värme, tankar, kärlek och sinnesro. Och sen citerar hon någon: this too shall pass, skriver hon då på kommentarsfältet. Och det är väl, ja, jag vet inte ens vad det där är.
Jag tror att det är rader ur hennes senaste singel.
De citerar en vers ur sin låt.
Ja, men då är det i alla fall det, att hon försöker göra reklam. Det kanske är osmakligt, men då vet man i alla fall vad det är. Annars är det ju, alltså, nej, jag håller med, vad är det annars?
Det är väl något slags, det är väl en klassisk, glöm inte bort mig idag. Så, antar jag. Mariette, en annan duktig artist, som skriver: ni är båda som stor inspiration och förebild till många. Ta hand om er själva, men också varandra. Jag själv har ju min grej.
Du har stulit från Mariette.
Nej, verkligen inte. Mariette har stulit både det här citatet och rastaflätorna från mig.
Vilket geni.
Jag tror att det var jag som var först med rastaflätor i Sverige. Men det spelar ingen roll.
Jag önskar att det fanns en bild på det.
Cancelled för att jag hävdade att det var jag som förde rastakulturen till Sverige. i alla fall. Men det här pågår ju hela tiden, det här, bara, det här löjliga poserandet av kändisar. Jag kommer liksom aldrig bli en del av det. Det slog mig också här precis innan nyår när jag såg en bild som Benjamin Ingrosso hade lagt upp. Eller det var en bildserie. Han har då grabbat tag i ett barn, en bebis av något slag. Det är en bebis som jag inte känner igen. Jag har aldrig sett bebisen förut. Jag vet inte om det är en känd bebis eller en begåvad bebis. Det är någon slags bebis. Jag googlar Benjamin Ingrosso och tänker, har han en bebis? Han har ingen bebis. Han har inga egna barn, så det här är bara ett barn som Benjamin har grabbat tag i och sen tagit en bildserie på 40 bilder där han poserar med det här barnet. Och det är ingen bland de här 2000 kommentarerna som ställer, Benjamin, har du blivit pappa? Är det här ditt barn? Var fick du barnet ifrån? Vems är barnet? Är det ett känt barn? Är det ett begåvat barn? Varför håller du ett barn?
Begåvat barn?
Är det ett kidnappat barn?
Ja, är barnet rädd? Blinka 3 gånger om du vill ha hjälp, barn. Inget sånt. Det är inget sånt, utan det är bara samma jävla kändisar igen då som skriver. Carolina Gynning skriver, ha ha ha, fasiken vilken söt barn. Varför frågar ingen var barnjäveln kommer ifrån? Det är helt sinnessjuk. Och det här är, jag är säker på att det är en kanonbaby. Och jag är säker på att Benjamin är en kanonbaby. Det handlar inte om det. Det handlar om att det är så sjukt att man bara kan grabba tag i ett barn, lägga upp det. Och de här kändisarna, det skulle kunna komma fram i efterhand att Benjamin Ingrosso drev liksom en någon slags sån fritzelkällare där han bara hade de här olika barnen. Och de här kändes som okay, bara...
Carolina Gynning blivit kund. Hon tyckte det var sött.
Ja, men det skulle kunna liksom vara en bild på så här, du vet, när Benjamin Ingrosso blir utburen från den där källaren med så här 12 barn och Carolina Gynning bara skriver, haha, fan, vilka gulliga barn, vad många barn du har. Det viktiga är bara att uttrycka... Ja, men jag vet inte ens vad man vill uttrycka, man vill bara synas. Och det är så stört och jag äcklas av det. Och det sjuka också när man lyssnar på den Jag mår illa från då 35 år sedan, vilket också är sjukt, 35 år sedan, det är att det är liksom samma människor som figurerar. I stort sett så är det samma människor. Det här är ju en rad då. Illa, jag mår illa när Emilio står och kysser sin Pernilla. Ja, visserligen så kysser väl inte Emilio sin Pernilla längre, men han dyker ju fan med fan upp på mitt jävla, i mitt feed fortfarande, driver någon restaurang och Pernilla dyker upp överallt. Och det är samma människor, 35, hur länge kan man vara illamående av samma människor? Det här är inget riktat mot Emilio, jag är säker på att han är en kanonbaby han också, men det är äckligt att det bara är jag och Magnus Uggla som blir illamående av det här poserandet. Mm. Men med det sagt så vill jag gärna ha såna här kommentarer efter min premiär i Svenska Nyheter på fredag.
Vill du inte ha dem på sms?
Jag vill ta dem offentligt. Jag vill ha,
jag vill ha rader ur Sonja Aldéns senaste låt också. Om din Svenska Nyheter premiär.
Att jag lägger en bild på premiären och så står det bara, älskade underbara människa, mitt hjärta verkar för dig. Sänder dig så mycket värme, tankar och kärlek och sinnesro. This too shall pass, skriver artisten Sonja Aldén 45 i Messiah Hallbergs kommentarsfält. En annan stor nyhet i helgen, det är ju att han äntligen har blivit far. Och då pratar jag alltså inte med Benjamin Ingrosso, även om han har många barn runt sig. Jag pratar om en annan man med ett svällande hår.
Ja, precis. E-Type har ju fått sin lilla bebis nu med Melinda Jacobs. Och det slog mig i helgen då när bebisen kom och jag såg nyheten på Aftonbladet att jag och E-Type har någonting gemensamt. Men jag ska ta er tillbaka då till min barndom på Gotland och min mamma som har haft liksom några ordspråk när jag växte upp. Bland annat så har hon sagt att Lummelunda grotten borde vara på alla människors anti-bucket list. Vilket jag håller med om. Det är en ganska tråkig grotta generellt. Jag förstår inte varför någon åker dit.
Anti-bucket. Alltså,
anti-bucket-list. Jag åker inte dit. Ja, nej, inte värt. Inte värt. Om det inte är typ 35 grader varmt ute, då är Lummelunda grottan är skitbra. Men annars behöver man absolut inte åka dit. Okej, nästa då. Hon har alltid sagt att psykologer är för konstiga barn, så psykolog ska man absolut inte bli. Hoppas att ingen psykolog lyssnar på det här nu. Men. Och sen brukar hon säga då att det man inte kan köpa ska man inte ha. Och det är ett ordspråk som jag tror haltar lite. I alla fall om man frågar Paolo Roberto. Ja, ni fattar. Men det sista då som gör att jag har någonting gemensamt med E-Type är man får inte döpa sitt barn efter någon som dött ung. Det betyder otur.
Ja, är namnet redan klart?
Namnet är redan klart, ja, precis. De har redan bestämt namnet. Vi kommer till alldeles strax. Men jag har ju gjort lite samma sak. Jag döpte min senaste dotter, jag har ju fler, efter min kusin Josefin. Och kusin Josefin, hon dog då när hon var 17 år gammal av ett sånt där pulsåderbrock i hjärnan i armarna på sin pojkvän. Och pojkvännen sen kunde inte sova efter det och han somnade framför ratten. Och någon månad senare körde han in i ett träd och blev förlamad från midjan ner. Fruktansvärd historia egentligen, allt det här. Så jag gjorde om namnet lite, för att det där eker det ändå. Min mammas ordspråk eker det. Att man absolut inte får döpa sitt barn efter någon som dött ung, det betyder otur. Så min dotter heter Josefina i mellannamn, inte Josefin. Förhoppningen är då att det ska rädda henne lite från det här ödet. För det kan ju bli samma då, det är väl det sägen säger. E-Type istället då, han har döpt sin dotter efter Lilla hjärtat. Så dottern heter nu Isadora Elisabeth Esmeralda. Och Esmeralda var ju namnet på Lilla hjärtat som då fick Lex Lilla hjärtat i sitt namn efter det som hände då, att man skärpte reglerna kring umgänge med barnen. Och jag undrar i alla fall, tänk om mamma har rätt. Tänk om vi nu har gett våra barn ett särskilt öde, jag och E-Type. Ja, den som lever får se.
Ja, förhoppningsvis att barnen då också får det.
Jag vill ju helst inte överleva något av mina barn, men vi får väl vänta och se helt enkelt. Och om det är någon där ute som faktiskt har varit med om att de har döpt sitt barn efter någon som har dött ung och våldsamt eller sorgligt, vilket det alltid är när en ung människa dör, så kan han väl höra av sig till mig. Det skulle vara intressant bara att se om det här kan statistiskt säkerställas.
Men så är det väl ganska ofta, tänker jag, att när något sånt där när någon dör en våldsam död, att namnet sen, det är som efter andra världskriget var det ju väldigt ovanligt att bebisar döptes till Adolf.
Det är det fortfarande. Hoppas jag.
Ja, det hänger kvar. Det är ju verkligen inget man bara slänger på en ny unge.
Yeah. Nej, det hade ju varit konstigt om E-Types barn hette det.
Adolf Type. Vad heter han efter?
Adolf Type. Välkomna till världen. Sonny Aldén kommenterar i kommentarsfältet.
John, jag förstår att John Bolan är på väg hem. Är det så att ni åker samma plan hem eller fraktar du dem i förväg? Du ska ju hem här under veckan från Thailand, va?
Ja, men John Bolan står i studion. Så jag kör den, alltså i Stockholm, så jag kör den digitalt här. Och det vet du om. Och så nu kör vi.
Jag tänker annars att du måste kanske gå in via, att den måste checkas in via sån specialbagage. Med andra sådana långa, otympliga attiraljer, typ skidor och kamerautrustning. golfbaggar. Och där kommer den då. Är det så?
Ja, klonk.
Ja, nu kör vi låten.
Långt uppe på vinden, där hittade han den. Det var en tombola, han sa, fint att se dig min vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jombola.
Jombolan är tillbaka, ny vecka, ny jombola. Vad står det på lappen nu då?
Fuckboy Island hade ju premiär här i helgen, här om dagen. Såg ni den?
Nej,
jag har sett klipp.
Ja, det är ju då alltså, ja, men jag tyckte att Carina Fjällborg då, skribent i Aftonbladet, sammanfattade det rätt bra, ja, för de som inte liksom har koll på vad det är för någonting. När HBO Max meddelade att de skulle göra en svensk version av dating realityn Fuckboy Island tog det ungefär 5 minuter innan folk började rasa. Formatet, som går ut på att 3 singelkvinnor ska utröna vem som är vem i en skara unga män, där hälften har anmält sig som reko killar och hälften har gjort något så outsägligt töntigt som att utnämna sig själva till fuckboys, anklagades för att vara bakåtsträvande, sexistiskt och uppmuntra machokultur. Det var inte förvånande, dels för att vi lever i en tid där det är viktigt att vara snabb på avtryckare än att veta vad det egentligen är man siktar på. Och dels då för att satsningen tedde sig helt tondöv i spåren av debatten om övergreppen i Paradise Hotel. Ännu ett program som ger syre åt fuckboys. Narcissistiska skitstövlar med taskig kvinnosyn som ljuger och manipulerar utan hänsyn till andras känslor. Det är alltså sådana som har blivit kastade av produktionen, är tanken då. Det är liksom själva formatet. Men det första som hände var ju att en deltagare tvingades lämna programmet. Deltagaren som tvingades lämna hette Axel Bäck, son till mordutredaren Martin Bäck. Och programledaren Klara Elvgren sa så här i programmet Tärnberg Klara. i första avsnittet om ni inte såg det. Hon sa, ni kanske undrar vad Axel Beck är. Han har tyvärr behövt lämna oss då han har brutit mot reglerna och han kommer inte tillbaka. Och hon avslöjade då även att Axel Beck kom till programmet som en fuckboy. Han var alltså inte en reko kille utan han skulle vara en fuckboy då.
Jag inte mig.
Ja, men och jag vet liksom ingenting av vad som har hänt här riktigt. Men och man kan ju liksom prata om det här, man tycker vad man vill om det här. Men det kan ju vara så att han gjorde något väldigt dumt och bröt mot sitt kontrakt. Men konspiratoriskt lagd som jag ändå är, så tänker jag också att det finns en annan möjlighet då i skenet av det som hände i Paradise Hotel. Att produktionen ville visa att de i den här produktionen, namnet till trots, namnet Fuckboy Island till trots, är en bra produktion med sunda värderingar. Och därför behövde offra Axel Beck, son till mordutredaren Martin Beck, till woke-gudarna. Men hur den är med den saken så måste man väl ändå säga att det här var helgens mest samtidsskildrande ingress som jag tänkte läsa upp här. Jag tyckte att den här fången med Sverige, du brukar ju säga att det här säger någonting om någonting, och det vill jag väl säga verkligen gäller i det här fallet. Det var ett jättetråkigt sammanhang givetvis, men ja, jag kan inte hjälpa att tycka att den är lite samtidsskildrande och lite lustig också, den här ingressen. Så här stod det i Expressen. Idag har det nya datingprogrammet Fuckboy Island premiär. Redan i första avsnittet tvingas dock deltagaren Alex Beck lämna efter att ha brutit mot programmets regler. Han använde ett oacceptabelt språkbruk, säger Anders Kilander, pressansvarig för Fuckboy Island. Och ja, där någonstans så tycker jag att det skildrar samtiden ganska väl då, att det första Alex Beck gjorde var att använda ett oacceptabelt språkbruk i Fuckboy Island.
Vad kan det ha varit då?
Nej, jag vet, man visade inte det, så jag vet inte.
Nej. Jag bara tänker om man får gissa, men det, ja.
Ja, precis. Kan det vara...
Då måste det ju vara rasistiskt, eller hur?
Ja, jag vet inte vad det... Alltså jag antar att det var väl något dumt. Men det finns ju inte mer på... Alltså det var inte under sändning då, eller kamerorna rullade inte.
Nej.
Och de har ju inte gått ut för, så jag vet vad det var.
Nej.
Men det var för mycket för Fuckboy Island-produktionen.
Vem hade kunnat tro det, att fuckboys hade skeva värderingar? Jag hade inte kunnat tro när man kastade till sånt program.
Speciellt inte när det var sådana man ville ha med i programmet.
Vi alltså, sökte efter fuckboys med precis lagom skeva värderingar.
Ja, jag antar att det stod så kanske. Och att Axel Beck då inte hade det. Han hade för skeva värderingar. Jag vet inte. Man kan bara spekulera.
De vill ha fuckboys med en feministisk analys. Det är det de vill
ha. Ja, men det heter ju inte programmet.
Om du är en fuckboy som också har en bra genusanalytisk förmåga som lägger huvudet i skam varenda gång du har utnyttjat en ny kvinna, så är du välkommen att söka. Så länge du är väl medveten om de strukturer som har framavlat både dig och kvinnornas roll i samhället. Välkomna till fuckboyisland@tv3.se. Okej, måndagen är i säcken nu, säger jag då för första gången den här veckan. Och tro inte att jag stulit ifrån Mariette, utan det är hon som har stulit både uttrycket och rastaflätorna ifrån mig. Jag säger nu tack för att ni lyssnar, ta hand om er själva och varandra, så hörs vi igen imorgon bitti. Hej hej, ta hand.
Hej.
Hej.
Podplay, en del av